إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Vi fortsätter att tala om domedagen. Vi talade i förra veckan om hur svår domedagen är. Idag ska vi nämna andra saker som händer på domedagen. Och sedan ska vi börja tala om hur det kommer att gå för muslimerna på domedagen. De riktigt troende. Och inshallah nästa vecka tala om hur det går för syndarna och icke-muslimerna. En av de saker som kommer att ske när det blåses i hornet, när alla människor dör, är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att greppa jorden och rulla ihop himlarna. Som Allah ta'ala säger i Koranen: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah ta'ala säger i denna vers i surat Zumar att de underskattar säkerligen Allah. På domedagen ska jorden vara i hans grepp och himlarna ska ligga hoprullade i hans högra hand. Nej, stor Allah i sin härlighet. Allah är stor i sin härlighet. Höjd, högt över allt vad människorna sätter vid hans sida. I denna aya så säger Allah subhanahu wa ta'ala att icke-muslimerna har sannoliken underskattat Allah. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Och det här är alla som inte dyrkar Allah. Eller alla som tillskriver alla brister. Eller alla som dyrkar någonting annat än Allah har underskattat Allah. Hur kan man likna en människa? Hur kan man be till en människa eller en staty som har brister i det han är och i det han gör? Han kan inte gynna sig själv, inte gynna andra. Hur ska man dyrka någon sådan istället för att dyrka den perfekta skaparen som inte har någon brist? Då har man underskattat Allah. Eller hur? Så att sätta någonting vid Allahs sida, att göra kyrk, är att underskatta Allah. Eller att tillskriva alla brister. Som att Allah skulle vara orättvis eller glömma och inte klara av vissa saker. Det här är att underskatta Allah. Och det här är fel. Allah är perfekt på alla sätt. I det han är och i det han gör. I det han bestämmer. Allt är perfekt. Det finns ingenting fel i det som Allah gör, bestämmer. Det finns visheter i allting. Så Allah är perfekt ur alla aspekter. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, vad som också tyder på hur Allah är perfekt. Och hur han ska göra detta som ingen annan kan göra. Att han ska greppa jorden med sin hand på domedagen. Och rulla ihop himlen med sin andra hand. Ja? Kan en staty göra detta? Kan en avgud göra detta? Nej, hasha lillah. Det är bara Allah, den mäktiga, som kan göra detta. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah är upphöjd över allt som de sätter vid hans sida. I en annan vers så säger Allah också i surat al-Anbiya: يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Den dagen vi ska rulla ihop himlen som en pergamentrulle, liksom vi grep oss an den första skapelsen, ska vi förnya den. Allah ta'ala säger i denna aya att han ska rulla ihop himlen som en pergamentrulle. Nu vet förr i tiden man skrev på stora rullar, eller hur? På samma sätt som man rullar ihop en sån rulle så kommer Allah att rulla ihop himlarna på domedagen. Och han ska återskapa allting. Ja? Så som han gjorde det första gången. Wa'adana alayna. Ett löfte från Allah. Inna kunna fa'ilin. Allt detta är lätt för Allah. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa att Allah kommer att greppa jorden på domedagen och rulla ihop himlarna med sin höger hand. Och han kommer att säga: jag är konungen. Jag är jorden, vart är jordens konungar? Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i en annan hadith, Allah kommer att rulla ihop himlarna på domedagen för att ta dem i sin högra hand. Och sen säger han: jag är konungen. Vart är tyrannerna? Vart är de högmodiga? Och sen tar han handen med sin andra hand. Sen tar han jorden med sin andra hand och säger: jag är konungen. Vart är tyrannerna? Vart är de högmodiga? Och den hadithen finns i Muslim. Och det sägs att det här är när alla har dött. När man har blåsit i hornet och alla har dött. Då rullar Allah ihop himlen och frågar, vart är de högmodiga? Vart är konungarna? Vart är jordens konungar? Vart är tyrannerna? Det finns ingen. Ja? Bara Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak när han rullar ihop eller greppar jorden med sin hand och säger, jag är konungen. Vart är jordens konungar? Vart är de högmodiga? Vart är tyrannerna? Allah ta'ala är den enda konungen på domedagen. Det finns också stora saker som händer på domedagen med bergen, stjärnorna, solen, månen, haven och så vidare. Vi talade i förra lektionen om vad som händer med jorden. Kommer ni ihåg det? Den kommer att plattas ut och bli helt platt, vit, som silveraktig. Bergen, dessa stora, fasta och enorma berg som håller jorden stadig, kommer på domedagen att försvinna. Allah Ta'ala säger i ett flertal verser, och så gira till jibal fakanet saraba. Bergen kommer att förflyttas och bli som en synvilla. Ni vet, en synvilla, man går i öknen och man ser någonting som inte är sant. Bergen kommer att förflyttas på domedagen. De kommer blåsa bort som ett moln, bara blåser bort. Wa idhal jibalu nusifat. Allah säger när bergen blåses bort. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Och minst den dag då bergen ska försvinna som dammmoln. Och du ska se hur jorden jämnas ut. En dag då vi samlar in alla människor utan att lämna någon kvar. Allah säger i denna vers att på domedagen så ska bergen försvinna som dammmoln. Ni vet, dammmoln som bara blåser bort med vinden. Och jorden jämnas ut. Och att Allah ska samla alla människor. Surat al-Kahf. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ. Bergen ska på domedagen att vara som borstad bomull. Och det här, de säger, det är den mest typ förstörda bomullen. Som små bomullstussar som bara blåser bort på en stormig dag. Så kommer bergen att vara på domedagen. Allah säger också i surat al-Haqqa, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَ دَكَّةً وَاحِدًا. Och när det ska blåsas i hornet en gång och jordytan och bergen lyfts upp och krossas i en enda stöt. Ja, när man blåser i hornet så krossas då bergen allt på en gång. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. Den dagen då jorden och bergen ska skaka och bergen blir till drivor av lös sand. Så vad händer? Bergen först bara blåser bort, försvinner som bomull blåser bort. Och sen så gör alla bergen, krossar dem och gör dem till pulver. Som sanddynor, sandhögar som bara då försvinner. Vad händer med haven på domedagen? وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Detta betyder att när haven sätts i flammor, haven blir till bränsle på domedagen och flammar upp och brinner. Men i haven brinner upp på domedagen. Och det sägs också att det betyder när haven svämmar över, när de blandas, de blir ett. Men Allah alam, och som menas är när haven flammar upp och blir till bränsle på domedagen. Vad händer med himlen på domedagen? وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Och himlen kommer att öppnas och bli som portar på domedagen. Himlen kommer att öppnas och bli som portar på domedagen. Där änglar kommer ner från himlen. وَيَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا. Allah säger i surat Tur att den dagen då himlen ska skaka med ett hemskt skalv. Himlen ska skaka till med ett hemskt skall. Himlen spricker också. I dessa ma'un shaqqat. Och båda dessa verser betyder när himlen klyver sig eller när himlen spricker. Och himlen ska också försvagas på domedagen. Och himlen spricker och på den dagen ska den förfalla eller den ska försvagas. Vilken färg kommer himlen att ha på domedagen? Allah säger i surat al-Rahman, فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ. att när himlen spricker och blir som röd eller rosaaktig olja på domedagen. Denna blåa och vackra färg vi kan se på himlen kommer att försvinna och bytas ut mot en rosaaktig färg, rödaktig färg, som röd olja. Allah säger också يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. Den dagen ska himlen likna smält koppar. Himlen ska likna smält koppar på domedagen. Surat al-Ma'arij. Vad händer då med solen, månen och stjärnorna? Allah ska ju rulla ihop himlen. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. Allah säger när solen rullas ihop. Allah säger också فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Den dagen då blickarna ska förmörkas av fruktan och månen mister sitt sken. Än både solen och månen kommer att bli kolsvarta på domedagen. Stjärnorna. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. När stjärnorna faller utspridda. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. När stjärnorna störtar ner. Och alla de här verserna finner ni nästan i surat al-Infitar och al-Takwir. Och därför så nämndes det en hadith att den som vill se domedagen framför sig ska läsa dessa verser, eller dessa sura från Koranen. Al-Takwir och al-Infitar och Inshiqaq. Dessa tre sura som finns i Juz Amma. Tayyib. Nästa punkt är: vad händer med folk på domedagen? Och det här ska vi fördjupa oss i. Folk kan delas in till tre kategorier på domedagen. Icke-muslimer, som också är kategorier. Syndare, muslimer som är syndare, som har brister. Och sen de muslimer som är mu'minun, som är starkt troende, som inte har så mycket synder. Alla har ju någon synd, men när vi talar om skillnaden på de som har mycket stora synder och de som har lite synder. Vad händer med dessa på domedagen? Vi tänkte börja med att nämna de troende. Vad händer med Allahs nära på domedagen? Al-Mu'minun. Allah Ta'ala säger i Koranen: Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wa la antum tahzanun. Och Allah ska säga: idag ska ni, mina tjänare, inte känna någon fruktan och ingen sorg ska tynga er. Och det här är viktigt, vi pratade förra veckan om att domedagen har skräck, eller hur? Folk är livrädda på domedagen. Men ett budskap av glädje ska komma till de troende. Att de inte ska behöva känna någon fruktan. Fruktan för vad som väntar. Sorg för vad som har varit. Och det här finner ni ofta i Koranen. La khawfun alaykum wa la hum yahzanun. Al-khawf är för det som kommer, rädsla. Al-huzn, sorg för det som har varit. De behöver inte känna rädsla för det som väntar dem. Och de behöver inte känna sorg för det som har varit. Och så säger Allah: vilka är dessa som inte ska känna frukta och sorg? Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. De som trodde på våra verser och underkastade sig oss. Men de som var muslimer. Och när Allah säger oss, han menar sig själv. Men man kan tala så, som en kunglighet. Alla är den största konungen. Vi och så vidare. Man kan säga vi när man talar till en konung. Now. Så vem är det? De som trodde på allas verser och tecken och var muslimer. Och orsaken till att de inte ska känna någon fruktan på domedagen är att de fruktade Allah i det här livet. De var rädda för Allah i det här livet och lät bli att synda. Så de belönas på domedagen med denna stora belöning. Att de inte behöver vara rädda på domedagen. Som Allah säger i Koranen: Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Vad brukade de riktiga muslimerna säga? Vi fruktar vad vår Herre har i beredskap för oss. En hård och svår dag som ska få ansikten att se förskräckliga ut. Fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. Så Allah skyddade dem från ondskan av den dagen och skänkte dem nadra, ett ljus i ansiktet och skönhet och glädje. Yani de var rädda för Allah i det här livet. Vad blev deras belöning i nästa liv? Allah skyddade dem från straffet som de var rädda för. Och istället gav han dem nadra, skönhet och ljus i ansiktet. och surura, glädje i sitt hjärta. Och Sa'di säger i tafsir, Allah här gav dem både inre och yttre belöning. Yttre skönhet och inre glädje. Så versen bevisar, och den finns i Al-Insan, att människan som verkligen fruktar Allah i det här livet behöver inte frukta Allah på domedagen. Och sen får de gå till paradiset. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Och de belönas för deras tålamod med paradis och silke, en i silkeskläder. Och då berättas i en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att Allah azza wa jall säger: vid min makt och majestät så kommer jag aldrig att låta min tjänare känna sig säker två gånger eller frukta två gånger. Om han kände sig säker från mig i detta liv så kommer jag fylla honom med rädsla på den dagen jag samlar mina tjänare. Men om han fruktade mig i dunja, i det här livet, så kommer jag att få honom att känna sig säker den dagen jag samlar mina tjänare. Och Sheikh Albani säger, hadithen är sahih. Yani om en person syndar i det här livet och känner sig säker, Allah kommer inte straffa mig, finns ingen straff i nästa liv, han kommer att bli rädd på domedagen. Okej? Han kommer fyllas av skräck och rädsla. Men personen som är rädd för Allah i det här livet kommer att slippa i nästa liv. Allah enar inte mellan två yani rädslor och två tillstånd av säkerhet, att man känner sig säker. Utan känner du dig osäker och rädd i detta liv, kommer du känna dig säker i nästa liv. Och motsatsen då. En annan sak, och det är det viktigaste villkoret som krävs för att bli säker på domedagen. Vad är det för någonting? Ja? Före bönen. Tauhid. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Islams grund. La ilaha illallah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Det viktigaste i islam. Om man kommer utan detta på domedagen, då är det kört. Då är det helvetet i all evighet. Det spelar ingen roll om en person ber och fastar och är snäll mot folk. Om han inte har tawhid, om han inte särskiljer Allah i dyrkan, då spelar det ingen roll vad man gör för någonting. För alla de goda gärningar gör det inte för alla. Eller hur? Så grunden i islam är att allt ska utföras för Allah. Man går in i religionen med la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, och Muhammad är hans sändebud. Sen kommer resten av gärningar som är ett bevis på att man särskiljer Allah. Okej? De som möter Allah med tawhid kommer att gå in i paradiset. Men de som möter Allah med kyrk, med avgudadyrkan eller förnekelse av Allah, de som har satt någonting vid Allahs sida, kommer inte att vara säkra på domedagen. Som Allah säger i surat Al-An'am, vers 82: alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Det är de som tror och inte fläckar sin tro med orättfärdighet. Dessa kan känna sig trygga och de är vägledda. Denna vers blev förklarad av profeten sallallahu alaihi wasallam. När denna vers kom ner så tyckte sahaba att det var svårt. Vem av oss fläckar inte ner sin tro med orättfärdighet? Den orättfärdighet i den här versen kan betyda all synd. De förstod att all synd smutsar ner din iman. Och att som straff för det så kommer man inte känna sig trygg på domedagen, och man kommer inte att vara vägledd. De tyckte att det var något svårt. Vem är inte syndfri? Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam att vad som menas med orättfärdighet, med dhulm i den här versen, det är kyrk. Det är kyrk. Att sätta någonting vid Allahs sida. Som Allah säger i surat Al-Luqman: inna kyrka la dhulmun azim. Att dyrka någonting annat än Allah är det största orätt. Så versen betyder: de som tror men inte smutsar ner sin tro med kyrk, de kan känna sig trygga och de är vägledda. De lärda säger: de kan känna sig trygga på domedagen. Och de är vägledda i detta liv och i nästa liv. I det här livet är de vägledda på sirat al-mustaqim, på islam, vägen till paradiset. Och i nästa liv blir de också vägledda på bron över helvetet till paradiset. Ja. Och de är säkra, både i detta liv och i nästa liv, från straffet. Och Sa'di, han säger att beroende på sen hur stark muslim man är, hur lite man syndar, ju säkrare kommer man att vara och ju mer vägledd kommer man att vara. Okej? Okay? Den personen som endast styrkar Allah men har brister, han kommer ha säkerhet på domedagen. Han kommer inte gå till elden. Och han kommer att bli vägledd till paradiset. Men hans vägledning är inte lika stark som den som inte dyrkar någonting annat än Allah och lyder Allah. Förstår ni? Han får mera vägledning och mera säkerhet på domedagen och i detta liv. Så det viktigaste som finns i islam, det är tawhid, att endast dyrka Allah. Och då kanske någon säger så här, men vadå? Det finns ju folk som gör jättemycket bra saker. Det finns kristna och andra som hjälper fattiga och sånt. Är inte de snälla då? Ha? Vad säger ni? Ha? De gör kanske snälla saker mot människor. Men vem gör de fel mot? Mot skaparen. Och det är det största brottet. Att göra fel mot Allah är värre än att göra fel mot folk. Och det måste man förstå. Du ger folk kanske deras rättigheter. Men vad händer med skaparens rättigheter? Har han inte större rättigheter? Ha? Eller hur? Du är snäll mot folk, men ska du inte vara snäll mot din skapare? Genom att göra det lilla som han vill av dig. Säga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Be 5 gånger om dagen. Fasta 30 dagar i månaden. En Allah kräver lite av oss. Om året. Men ändå så är folk väldigt lata. Allah måste ha. Det finns också andra människor som får speciell belöning på domedagen. Som får vara under Allahs skugga. På domedagen kommer solen nära. Och alla står under solen förutom de som Allah skuggar under sin tron. Och vilka är dessa? Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, det finns 7 sorters människor som Allah kommer att skugga under sin skugga. Den dagen det inte finns någon annan skugga än hans. Vilka är dessa 7 sorters människor? Han sa, den rättvise ledaren. Al-imam al-adil, den rättvise ledaren. Och han nämnde honom först. För den nyttan han gör för samhället och för muslimerna är störst. Han gynnar inte bara sig själv, utan han gynnar hela det muslimska samfundet när han är rättvis. Till skillnad från den orättvisa makthavaren. Han är från de värsta av människor. Och sen sa han, den andra personen, en ungdom som växte upp i att dyrka sin herre. En ungdom som växte upp i att dyrka Allah. Och sen dog på detta. Och det här är också någonting som kanske är svårt för många. När man är ung, man dras till höger och vänster, man vill prova på saker i livet. Lusten och begäret är starkare. Eller hur? Än när man är äldre. Så det är svårt att kanske vara fullt praktiserande när man är ung. Men de som är det får stor belöning hos Allah. De får vara under Allahs skugga på domedagen. Och inte bara det. De får ju mycket, mycket mer belöning. En person som praktiserat islam sedan han var 7 år, börjat be till exempel, tills det att han blir 70. Kan man jämföra honom med någon som börjar praktisera islam när han blev 40? Tills han blev 70, tills han blev 30 år. Kan man jämföra 60 år med 40 år? Nej, det kan man inte. Eller hur? Den som har bett mera får mera belöning. Han har fastat mera, får mera belöning. Och så vidare. Och sen så sa profeten alaihissalam, och en man vars hjärta är fäst vid moskén. En man vars hjärta är fäst vid moskén. Ja, han älskar moskén. Han går till moskén och när han går från moskén längtar han tillbaka. Och vissa hadithier säger att hans hjärta är som en lykta i moskén nästan. En del av moskén. Ja. Han får också denna stora belöning på domedagen. Och sen så sa profeten alaihissalam och 2 personer, eller 2 män som älskade varandra för Allahs skull. De träffades och skildes åt för Allahs skull. Och det här är någonting som har nämnts i många hadither. Att de som älskar Allah för Allahs skull kommer att hämtas på domedagen. Allah säger, vad är de som älskade varandra för min skull? Idag ska jag skugga dem under min skugga. De kommer få sitta på ärade platser på domedagen. Det är någonting väldigt fint i islam. Att älska sin broder och sin syster. Man älskar alla muslimer för Allahs skull. Inte för världsliga saker. Spelar ingen roll om man är fattig eller om. Vad som händer mellan er spelar ingen roll. Du älskar honom för Allahs skull. För att han är en bra muslim. Du träffas för Allahs skull. Inte för att få någonting världsligt. Och de skiljs åt för Allahs skull betyder att de är vänner in i döden. Det döden är den enda saken som skiljer dem åt. De skiljs inte åt av pengar eller tjafs och sånt. Utan Det är bara döden som skiljer dem åt. Och sen en man. Nästa person som får Allahs skugga på domedagen. En man som lockades av en kvinna. Med både status och skönhet. När han lockades till att göra zina. Göra otukt. Så vad sa mannen? Inni akhafullah, jag fruktar Allah. Och sen en man som skänkte almosa, han skänkte sadaqa. Så mycket att hans vänster hand inte vet hur mycket hans högra hand har gett. En antingen betyder att han ger i hemlighet. Ingen vet, inte ens han själv vet nästan hur mycket han har gett. Eller han ger utan att bry sig, utan att räkna. Någon frågar, han stoppar ner handen i fickan och säger ta. Utan att räkna. Inte ens hans andra hand vet hur mycket han har gett. Och sen den sista personen är en man som minns Allah i hemlighet. Eller minns Allah själv. Och hans ögon fylls av tårar. Dessa sju får Allahs skugga på domedagen. Och de lärde sig, och det här är en generell princip. Hadithen nämner män, killar, män. Men den omfattar också kvinnor. Alla dessa egenskaper förutom två. Och det är den första, ledarskapet. För ledarskap i islam är för män. Alltså det finns ju ett, vad kan man säga, ett litet ledarskap, till exempel kvinnan i hemmet. En kvinna kan vara rektor över en kvinnoskola och så vidare. Det är okej, sådana saker. Inshallah får hon också belöning för. Men generellt att vara imam över muslimerna är ingenting som en kvinna är, utan det är någonting som männen är. Och samma sak det här med moskén. Det är bättre för kvinnorna att be hemma än att gå till moskén. Men vad gäller de andra fem så gäller hadithen också kvinnor. En syster som älskar sin syster för Allahs skull. En syster som minns Allah och gråter av kärlek och fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. En syster som skänker pengar till fattiga. En syster som lockas av en vacker man med status. Och hon säger nej, jag är rädd för Allah. Och så vidare. Det finns också andra som kommer att få Allahs skugga på domedagen. Inte bara dessa sju, utan här nämnde profeten sju, men i andra hadithen nämnde han också andra. Han sa till exempel han sa den som ger anstånd till en skuldsatt eller överser hans skuld kommer att vara under tronens skugga på domedagen. Om någon är skyldig dig pengar och inte kan betala, okej? Han kan inte betala. Han säger jag ska betala när jag får lön. När han får lön kan han inte betala. Någonting dök upp. Han kunde inte betala. Vad ska du göra då? Du har två alternativ. Antingen att ge honom uppskov. Säga du kan betala nästa månad. Du kan betala när du kan. Och det här är mashallah mycket fint. Men det bästa är att du säger du behöver inte betala. Om du vet att personen är någon som har det svårt. Han kommer ha det svårt nästa månad också. Du behöver inte betala. Då inshallah får det vara under Allahs skugga på domedagen. Och det finns en hadith om den här mannen som brukade låna ut pengar till folk från Bani Israel. Och när hans barn skulle gå för att samla in pengarna så sa han, om ni kommer till någon som har det svårt så förlåt synden, överse synden. Kanske Allah kommer att förlåta mig eller förlåta oss. Ja? Och när han mötte Allah så förlät Allah honom. Och Allah han säger, sa i hadithen, att jag är mer förlåtande än dig. Förstår ni? Så det är det bästa man kan göra, att förlåta någons synder. En annan sak som man också får vara under Allahs skugga för på domedagen är att skänka sadaqa, att ge pengar till behövande. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, varje person kommer att vara i skuggan av sin sadaqa tills det att man har dömt mellan folk. Varje person kommer att vara under skuggan av sin sadaqa. De pengar han har skänkt, eller de saker han har skänkt till folk, kommer att skugga honom på domedagen. Tills det att man har dömt mellan folk. Och en av sahabarna, han hörde denna hadith. De sa att det gick inte en dag förutom att han skänkte någonting. Om det så var torrt bröd eller en lök. Vad det än var så gick han och gav någonting till en fattig varje dag. För han ville praktisera denna hadith. Han ville vara under skuggan. En annan sak som bevisar hur en muslim kan få säkerhet på domedagen, hur man kan få hjälp på domedagen, är genom att hjälpa andra människor i det här livet. Att ställa upp för andra, att hjälpa andra, att underlätta för andra. Att skydda sina muslimska bröder. Du kommer att få tillbaka på domedagen. Abu Huraira radiallahu anhu berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama." Att den som tar bort en kurab, en oro, eller sorg, eller rädsla från en troende, kommer Allah att hjälpa på så sätt att Allah kommer att ta bort en av domedagens problem för honom. Om du tar bort ett problem från en muslim i det här livet, du hjälper en muslim som har problem, han har det svårt, rädsla eller någonting, då kommer Allah att ta bort domedagens rädsla från den personen. Ja? Vad är lättast eller vad är svårast? Att ha det svårt i det här livet eller ha det svårt i nästa liv? Utan tvekan svårt i nästa liv. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: att för den som tar bort en muslims problem i det här livet, kommer Allah att ta bort hans problem i nästa liv. Och i detta liv och i nästa liv. Och han sa, den som underlättar för en skuldsatt, kommer Allah att underlätta för på domedagen. I detta liv och i nästa liv. Allah kommer att underlätta i detta liv och i nästa liv för den som underlättar för en skuldsatt. Och den som döljer en muslims brister, kommer Allah att dölja, eller Allah kommer att dölja denna persons brister på domedagen. Och så sa han: "Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi." Att Allah hjälper sin broder så länge han, eller Allah hjälper sin tjänare så länge han hjälper sin broder. Allah hjälper sin slav, muslimen, så länge han, muslimen, hjälper sin broder. Och denna hadith finns i Muslim. Väldigt vacker. Så vad är det man ska göra? Man ska ta bort folks sorger och besvär. Man ska underlätta för folk. Man ska underlätta för folk som är skuldsatta, som har det svårt. Genom att överse skulden. Eller kanske hjälpa dem ekonomiskt. Ge dem pengar så att de kan betala sin skuld. Eller genom att dölja personers brister. Det är också en viktig sak. Om du döljer muslimernas brister, kommer Allah att dölja dina brister i detta liv och i nästa liv. Till skillnad från den som går och letar efter folks brister och sprider dem. Vad händer med honom? Ja? Den som går och spionerar på folk och letar efter fel. Vad händer med honom? Vad kommer Allah att göra med honom? Ja? Allah kommer att avslöja honom. Och typ, vad säger man? Skämma ut honom framför alla. I detta liv och i nästa liv. Och den som hjälper sin bror kommer Allah att hjälpa. Så länge du är i tjänsten av din bror, så kommer Allah att hjälpa dig. Och den här hadithen är väldigt viktig. Och den visar en viktig princip i islam. Och det är att al-jaza'u min jins al-amal kama tudin tudan. Att så som du behandlar andra kommer du att bli behandlad. Du belönas med det du gör. Du får tillbaka det du gör. Och det är en generell princip i islam. Om du är en förlåtande människa, vet att Allah är mer förlåtande. Om du är generös, Allah är mer generös. Eller hur? Om du döljer dina bröders brister, Allah kommer att dölja dina brister ännu mer. Ja? Om du hjälper folk, Allah kommer att hjälpa dig ännu mer. Och så vidare. Så det här är en hadith som borde få folk att bli mer generösa, dela med sig av sig själv, eller hur? Och vi finner att i denna tid så är många människor väldigt självupptagna, eller hur? Någon behöver hjälp att flytta, han hittar knappt någon. Någon behöver hjälp med någonting, man hittar inte. Någon behöver låna pengar, det finns inget. Ingen ställer upp. Vi säger inte ingen, men folk är mycket självupptagna, eller hur? Men kolla också. Tänk, om ni känner någon person som alltid ställer upp för folk. Tänk på hur han har det i livet. Har han inte lätt? Han har det lätt. Man finner ibland folk som är jättesnälla. De ställer alltid upp och hjälper folk. De har det också bra i livet. De får tillbaka av Allah subhanahu wa ta'ala. En annan sak som liknar detta är att man försvarar en muslim. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Men nasara akhahu." Den som typ försvarar eller ger sin bror seger i hans frånvaro, kommer Allah att ge seger i detta liv och i nästa liv. Till exempel, du sitter med folk som snackar skit om en annan muslim. Han är inte där. Hur kan du hjälpa honom? Hur kan du ge honom seger? Hur kan du försvara honom? Genom att säga stopp. Det här är haram, taqilla. Så här får man inte säga. Det här är baktal. Det här stämmer inte. Och så vidare. Det finns många möjliga scenarion på hur man kan hjälpa folk bakom ryggen. Hur man ger folk seger bakom ryggen. Och det är så en muslims egenskap är. Att man hjälper sina bröder. Det spelar ingen roll om man är framför dem eller man är frånvarande. Man hjälper folk så gott man kan. Och vad händer? Allah kommer att ge dig seger i detta liv och i nästa liv. Andra människor som får en speciell belöning på domedagen är de som är rättvisa. Abdullah bin Amr sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: de rättvisa kommer att vara hos Allah på upphöjda platser av ljus. På Ar-Rahman, Azza wa Jals höger sida. Och båda Allahs händer är höger. De som är rättvisa när de dömer och över sin familj och de som de ansvarar för. Autentisk hadith. Vad händer med de som är rättvisa? I det som de har givits ansvar över sina familjer och när de dömer bland folk. De får vara på högt uppsatta platser av ljus på domedagen. På Allahs högra sida. Och så sa profeten att båda Allahs händer är höger. Ja. Martyrerna har också en speciell status på domedagen. Och vi har berättat om detta tidigare när vi talade om döden och graven, eller hur? Shuhada, martyrerna, de som dog för Allahs skull. Vi nämnde tidigare att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som dör som martyr har 6 unika egenskaper. Och från dessa egenskaper är att han skonas från domedagens skräck. Och på domedagen så får han en krona på huvudet. En krona av frid, waqar. Som har ädelstenar. Och en av dessa ädelstenar är värd mer än hela jorden och allt som finns på jorden. En sån krona får han på huvudet. Och han får 72 hurl'in. Kvinnor i paradiset. Och han får medla för 70 stycken från sin släkt på domedagen. Och det här är då speciell belöning för den som dör som martyr. Och profeten a.s. nämnde också att han kommer att återuppstå med sina blodfläckar. Blodet finns kvar på kroppen när han dog i striden. Och det är också därför man inte ska tvätta en martyr. Om han dör i en strid så lindar man bara, täcker honom i sina kläder och begraver honom. Utan att tvätta honom. Man behöver inte ens be för honom. För han kommer att återuppstå på domedagen. Och hans sår kommer vara rött, men det kommer dofta som den bästa parfym, den bästa misk. Och de säger att de här såren kommer finnas kvar. Blodet, alltså han har ingen smärta, men blodet finns kvar för att det ska vittna för honom. Att alla ska se att den här mannen dog som martyr för Allahs skull. Andra människor som får stor belöning på domedagen är de som kallar till bönen. De som gör adhan. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: al-mu'adhdhinun, de som kallar till bönen kommer ha den längsta halsen på domedagen. Och det här hos araberna anses vara någonting vackert. Innan han kommer att sticka upp bland folk. För att folk ska veta att där är en man som har kallat till Allah. Som ständigt kallar till la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kallar folk till bönen. Han belönas på domedagen. Och en annan sak som händer med de som gör adhan på domedagen. Är att allt som har hört hans bönutrop kommer på domedagen att vittna för honom. Abu Sa'id al-Khudri sa till en man som hette Abdurrahman ibn Sa'sa'a. Han sa: jag ser att du tycker om får och att bo på landet. Du är en man som tycker om att ta hand om får och att bo på landet. Han sa: om du är bland dina får eller på landet och ska kalla till bönen, så höj rösten, gör adhan högt. För alla som hör personens röst, vare sig jinner eller människor, och allting annat kommer att vittna för honom på domedagen. Den hadithen finns i Bukhari. Så även om du är själv ute på landet så kan du göra adhan. Om du är själv hemma, höj rösten och gör adhan. Det är någonting bra. Allting kommer att vittna för dig. Om det är änglar där, om det är jinner där. Man kommer vittna för dig på domedagen. Mashallah. Och det skrämmer också bort shaitan när man gör adhan. Någonting bra att göra. Några andra som får en speciell belöning på domedagen är de muslimer som blivit gråhåriga. Ja, de muslimer som blivit gråhåriga. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, om en person fått grått hår i islam, så kommer det att vara ett ljus för honom på domedagen. Och i en annan hadith så sa han att det är den troendes ljus på domedagen. Han får en hasana, en belöning för varje grått hårstrå, och han höjs en nivå i nästa liv för varje grått hårstrå. Och det är en autentisk hadith, finns i Bayhaqi. Och därför ska man inte heller plocka bort dem. Man ska inte noppa bort sina gråa hårstrån. För profeten alaihissalam, han sa i en hadith att det här är den troendes ljus i ansiktet. Så vem vill ta bort sitt ljus? När man börjar ta bort det här gråa håret, så tas också ett ljus bort. Men man får ju färga håret. Det är tillåtet i islam. Och det är till och med sunna rekommenderat, när man får grått hår, att man använder henna. Man färgar håret med henna, men man får inte färga det svart. Det är förbjudet. Man får färga det brunt, rött och så vidare, men inte svart. Både män och kvinnor får inte färga håret svart. Okej. Okay. Och den sista saken vi går igenom idag är belöningen för de som gör wudu på domedagen. De som tvagar sig, de som tvättar sig innan bönen. Abu Huraira radiyallahu anhu sa, jag hörde Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam säga, min umma, muslimerna, mitt samfund kommer att kallas på domedagen Ghurral Muhajjalin. De kommer att kallas Ghurran Muhajjalin. Och det här ordet betyder att de kommer lysa upp. De kommer ha ljus i sina ansikten och på platserna av wudu. Och den här hadith finns i Bukhari. Och ordet kommer från ett ord som används till hästar egentligen. Ni vet, en svart häst kan ha som ett vitt märke i ansiktet, eller hur? Ja? Som ett födelsemärke. Och det finns inte två hästar som är likadana. Därför används det som hästarnas fingeravtryck i hästarnas... De har sådana ID-handlingar, de dyra hästarna. Så de har ett ljus då i ansiktet. Och det är samma ord då. Att de som gör wudu kommer att få ljus på dessa platser på domedagen. Ansiktet, upp till armbågarna och... fötterna, huvudet och öronen kommer lysa upp på domedagen. Och profeten nämndes också, han nämnde också att en muslim kommer att få smycken på domedagen upp till det stället där han gjorde wudu. Du kommer smyckas till den platsen du gjorde wudu, genom på armbågarna och vid hälarna, den är vid anklarna, kommer man få smycken. Och vi kommer att kännas igen med våran wudu på domedagen. Abu Huraira radiyallahu anhu berättar att jag gick till en gravplats med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han sa, assalamu alaikum. Han hälsade på dem döda. Han sa, vi kommer om Allah vill att snart förenas med er. Vi kommer snart att förenas med er om Allah vill. Och sen så sa han, jag önskar att jag får träffa mina bröder. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, är inte vi dina bröder? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ni är mina sahaba. Mina bröder är de som fortfarande inte kommit. Och då så sa sahaba, hur ska du känna igen de som inte kommit från din umma? Ja, ni oss känner du igen, du ser oss varje dag. Du kommer känna igen oss på domedagen. Men hur ska du känna igen dem som du inte har sett? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, vad säger de en person som har en häst som särskiljer sig med vita märken bland kolsvarta hästar? Skulle han inte känna igen den? Och då så sa sahaba, ja, ja Rasulullah. Och han sa, ni kommer att få ljus från wudu, och jag är den som kommer att leda er till al-hawd, till min bassäng på domedagen när ni får dricka. Så vad var den här liknelsen? En person har massa svarta hästar, kolsvarta hästar. Och bland dem finns en häst som har vita märken. Ja. Skulle man inte känna igen den? Jo. Samma sak är det på domedagen. När alla miljardtals människor kommer. Hur känner man igen muslimerna? De har ett ljus i ansiktet, på armarna och på fötterna. På samma sätt känner man igen muslimerna på domedagen. Och sen kommer profeten alaihissalam att leda dessa människor till al-hawd. Till hans bassäng. Eller hans lilla sjö av vatten från paradiset där muslimerna får dricka på domedagen. Och det ska vi inshallah prata mer om kommande lektioner. Vi avrundar där. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.